Vi fortsätter och tala utifrån den del av vår vision i församlingen som lyder: vi vill vara en församling som möter människors behov. Och idag så ska vi stanna inför en text i början på Matteus evangeliet som är en slags sammanfattning av Jesu verksamhet, som beskriver liksom vad var det han gjorde. Och det är också ett sammanhang som väldigt tydligt kopplar ihop Jesu uppdrag med oss. Eller rättare sagt, att vi får vara med i Guds verk. Och den är hämtad ifrån Matteus evangeliets 9:e kapitel, vers 35-39. Det är lite spännande idag, för jag fick med mig fel läsglasögon, så jag skelar lite grann. Så om jag läser lite konstigt så har ni texten där bakom kanske. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna. Och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för ditt ord och välsigna det på våra hjärtan idag. Kom med din ande och tala. I Jesu namn. Amen. Den formulering som utmanar mig mest i den här texten, det är det här: när han såg människorna. Så jag börjar där. Jesus såg människorna. Det är väldigt tydligt när vi läser evangelierna. Vi får oändligt många exempel på det. Han såg sådana som andra inte ville se. Ganska många bibelberättelser som vi kan tänka på där. Även sådana som andra vände bort blicken ifrån. När han såg människorna. Och då blir liksom den naturliga följdfrågan: ser vi människorna? Eller tittar vi bort? Som prästen och leviten, men inte samarien. Berättelsen i Lukas 10. Jag tror att vi har anledning att be om öppnade ögon. Och när vi ser på Jesus så tror jag faktiskt inte att alla ting runt omkring smälter bort som snö, som det heter i sången. Snarare så får vi se allt i ett annat ljus. Vi får se människor på ett annat sätt, på ett nytt sätt. Jesus lyfter ju inte fram de människor som armbågar sig fram. De som syns och hörs, de mest begåvade, de duktigaste. Utan de, som han säger i bergspredikan, fattiga i anden. Alltså de som är beroende av Gud. De sörjande, de ödmjuka, de förföljda och så vidare. Och det här säger någonting, tänker jag, om Guds karaktär. Hur kom det sig att David, den här lilla herdepojken, att det var han som blev kung i Israel och inte någon av hans ståtliga bröder? Ja, berättelsen har faktiskt en förklaring till det. Det står så här i första Samuelsboken: Herren ser med andra ögon än människor. Människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat. Och det är väl hoppfullt för oss alla. Men det är de ögonen som vi får be om. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Någon har sagt att en måttstock, eller ett bra mått på hälsotillståndet i ett samhälle, det är hur de svagaste grupperna behandlas. Barnen till exempel. Då menar jag inget nedsättande med att säga de svaga. Därför att barn är ju, det är ett faktum att barn är svagare än än vuxen. Ett barn klarar sig inte själv. Ett barn har inte samma livserfarenhet som vuxna. Men det finns ju många andra grupper också som är resurssvaga och som har svårt att på något sätt göra sina egna röster hörda. Och det är svårt att inte tänka på de flyktingar som vi har runt omkring oss. Och då kan jag känna att det känns lite sådär att vara svensk. Det finns ju en Facebookgrupp som heter Vi står inte ut, som ni kanske känner till. Men efter Migrationsverkets klavertramp förra veckan när de kallade två frikyrkoförsamlingar för två olika sekter, så kommer Sveriges kristna råd att utbilda Migrationsverket i trosfrågor. Och vi får hoppas att det hjälper. Skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Så slutade den här texten. Och nu skulle ni ha haft era biblar framför er. Säg om man vill om de här nymodigheterna. Men här, man ser ju liksom textsammanhanget. För det är så intressant vad som händer alldeles direkt efter. Då kommer utsändningstalet i nästa vers. Så kanske gör lärjungarna som Jesus säger. Kanske ber dem. Gud, sänd arbetare. Jag vet inte. Men han sänder ut dem direkt efteråt. Det är som om de själva blir en del av bönesvaret. De ber och Gud griper in. Men han skickar inte någon från långt bort i stan. Utan de själva. De som ber. Så låt oss inte ha en för andlig syn på bön. Det kan vara farligt att be. Eftersom det finns en risk för att man själv kan få vara en del av bönesvaret. Men som Monica sa i fredags när vi satt och diskuterade den här texten med Christer och Monica och jag. Det är kanske ännu farligare att inte be. För då finns risken att vi kämpar på i vår egen kraft. Med en det ena, en det andra. Och så tröttar vi ut oss. Det här är ju riktigt svårt. För att vi är ju så otroligt duktiga på många olika saker. Jag har framför mig här en samling rikt begåvade människor. Men om man ser i vad uppgiften består i, så förstår vi snart att vår egen kraft inte räcker till. Vi går in några verser i 10:e kapitlet, vers 7 och 8. Det här är i utsändningstalet. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Ja, det kanske vi tycker att vi klarar. Men sen, bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. En del av oss kanske är rätt duktiga på att formulera oss. Jag brukar räkna med dit. Men jag är inte frälst en enda människa. En del av oss kan en del om sjukvård. Det räknar jag inte in mig, men flera av er som sitter här. Men ni kan knappast göra några under er själva. Sen tror jag faktiskt att den här sista frasen är viktig. Ge som gåva vad ni fått som gåva. Allt vi har är en gåva från Gud. Även våra talanger, intressen, personlighetsdrag. Det är när vi ställer dem till Guds förfogande som det kan hända någonting. Om vi tänker att vi är vedträna allihopa, så är det ju först när han sätter eld på oss som vi kan brinna. I och för sig är det viktigt att vi är hyfsat nära varandra. Men det är Gud som tänder elden. Eller en helt annan bild från Saltaren. Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om vi bara kör på som vi alltid har gjort, då kan vi missa hela grejen. Och vad är det som är grejen? Jo, det är ju evangeliet som är en Guds kraft i frälsning. Eller som det stod här, budskapet om riket. Det är världens hopp. Så låt oss aldrig glömma det, låt oss aldrig skämmas för evangeliet. Så att vi bygger upp en djungel av olika verksamheter och så glömmer vi bort vad de var till för en gång. Och så tröttar vi bara ut oss. Så därför tror jag att utmaningen är, både för oss som enskilda och som församling, det är att överlåta oss till Jesus. Som Paulus skriver i Romarbrevet 12. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Att fråga honom, vad vill du att jag ska använda den här förmågan till? Att inte skämmas för att jag har den, men ställa den till hans förfogande. Det här huset jag har, eller den här bilen, eller det här språket som jag kan, eller vad det nu är. Eller den här kyrkan som vi sitter i. Hur kan vi på bästa sätt använda det vi har fått för att betyda någonting för andra? Och när vi har ställt den frågan, då gäller det också att stanna upp och lyssna. Tills vi tror att vi har fått ett svar. Bön handlar lika mycket om att lyssna som att prata. Kanske mer. Bön är ett av de områden som västerlandets kristenhet har undervärderat mest, tror jag. Kanske beroende på att vi tycker att vi har så mycket. Men det är ju inte för vår egen skull som vi har förnyelsekonferenser och seminarier om att höra Guds röst. Det är inte för de härliga upplevelsernas skull som vi talar om andens gåvor. Det är inte för den sakens skull som jag försöker sälja den här boken åt er. 3x kvar. Det är för den här världens skull. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden, sa Jesus till lärjungarna. Och syftade på den heliga andes gåva. Jag har lärt mig ha respekt för de tankar som kommer till mig i bön. Jag tänker mig att be är ju ett sätt att liksom ställa sig till Guds förfogande. Jag minns en gång när vi skulle göra en tågresa med lärarna på gymnasiet. Och i morgonbönen så tog jag med och la fram den där dagen inför Gud. Jag bad för lärarna. Och då var det en person vars ansikte på något sätt lyste starkare för min inre syn. Jag tänkte, ja men jag kanske ska be lite extra för den här personen. Så det gjorde jag. Tänkte inte så mycket mer på det. Åt frukost, cyklade till stationen. Och sen skulle vi gå på tåget och vi var ju ganska många. Men på något sätt så blev jag inte förvånad när jag såg vem som satt bredvid mig av de här 15 lärarna. Och samtalet den förmiddagen, den dagen på tåget handlade inte så mycket om väder och vind utan betydligt mer om tro. Utan att jag försökte leda in det på det. Men det började med en morgonbön. Att inte gå i egen kraft, det är ju väldigt mycket lättare sagt än gjort. Och det kan ju liksom bli en klyscha också. Men det betyder ju inte, som jag sa, att jag ska förneka mina förmågor. Att jag till exempel skulle låta bli att förbereda mig och bara gå och ställa mig här. Jag har försökt förbereda mig. Som jag sa så handlar det om att ställa allt jag har och är till Guds förfogande. Då blir det mycket bättre. Så mycket bättre. Det är då som mitt liv kan bära frukt. Och jag tror nog att vi alla längtar efter det. Att mer frukt ska växa fram både i våra enskilda liv och i församlingens liv. Och det finns väl egentligen bara ett sätt. Johannes 15:5. Jag är vinstocken. Ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Eller det kan vi väl. Och det är väl det som är problemet. Men då blir det liksom ingenting av det. Det blir liksom trögt. Ungefär som när jag försöker åka spark på Hovstas sandade vägar. Och det växer inte fram. Den här frukten. Ingen kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Andens frukt som Paulus talar om i Galaterbrevet 5. Och som vi inte kan klämma fram utan näringen från Gud. Att vara en församling som möter människors behov, det är ju ett oerhört högt anspråk. Och därför är jag glad att vi säger vill. Det finns ju så enormt många behov i den här världen. Både nära och långt borta så finns det människor som är illa medfarna, hjälplösa, som får utan herde. Och ibland så kan vi uppleva det som att behoven, de ökar hela tiden. Ökade behov. Medan resurserna och tiden vi har till förfogande minskar. Och det kan vi tackla på lite olika sätt. Ett sätt är att stänga av. Och tänka, det finns så mycket elände i världen. Så det gör ingen skillnad om jag bryr mig om det. Jag sköter mitt. Då mår jag mycket bättre. Och så är risken att man blir cynisk, bitter och förhärdad. Om det blir för mycket så kan det här vara liksom en försvarsmekanism. Att vända bort blicken från människors behov. Men det är en inställning som vi faktiskt varnas för i Bibeln. Jag tänker till exempel på 1 Johannesbrevet 3:17. Där Johannes skriver: om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Men sen finns det också en annan ytterlighet, och jag känner att jag måste ta upp det, för det är så pass stort problem i samhället idag. Och det är det här att vi vill så mycket mera än vi orkar. Och så drunknar vi i andras behov. Och när vi känner att vi inte räcker till, känner vi oss misslyckade och dåliga. Jag vet inte om ni känner igen er i det. I värsta fall bränner vi ut oss. Vad kan man göra för att inte hamna där? Finns det något sätt att förebygga utbrändhet? Ja, det är nog inte jag rätte mannen att föreläsa om. Man kan nog säga ganska mycket om det. Jag säger bara en enda sak. Och det är det här. Alla kan inte göra allt. Alla kan inte göra allt, och det är okej. Men var och en av oss kan göra någonting. Och vi brinner faktiskt för olika saker. Alla är vi kallade att vara medmänniskor, men på olika sätt. Och jag tänker mig att det är så Gud vill att det ska vara. Att vi ska komplettera varandra. Du behöver inte gå omkring och känna dåligt samvete för att du inte gör samma sak som någon annan. Vem det nu är du jämför det med. Allt hänger inte på dina axlar. Du har inte ansvar för hela världen. Men Gud har gett dig någon eller några människor som är liksom dina. Och det är på samma sätt med mig. Och om du inte känner till vilket ansvarsområde Gud har gett dig, så be om det just nu. Be att han visar dig. Ofta så finns det där latent inom oss, vi vet. Men vi behöver på något sätt ställa oss till förfogande och bli påminda. Att Gud visar, den här vägen ska du gå. Och jag tänker mig att han också gör det med församlingar. Hitåt ska ni gå. Och när den stora flyktingströmmen kom, så tror jag att många församlingar i Sverige upplevde att ja, men nu är det här. Nu behöver vi möta ett konkret behov. Det kom nära oss. Och många öppnade sina kyrkor. Fortfarande finns det behov på det här området, för att ta ett exempel då. Även om det ser annorlunda ut. Och kan man inte öppna sitt hem, så kan det här familjekompis säkert vara ett spännande alternativ. Ett integrationsprojekt som vi hoppas få höra mer om en annan söndag. Och jag skulle vilja avsluta med att läsa saligprisningarna faktiskt. Innan till, jag anknöt ju till dem nyss. Bara för att påminna oss om att Guds rikes värderingar är annorlunda. Här finns det en annan måttstock än den som vi är vana vid och som vi ofta mäter med. Från Matteus 5:3-10. Saliga de, säger Jesus, som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för att du är en Gud som ser till hjärtat. Och det är räddningen för oss var och en. Vi tackar dig för din nåd. För att du lät din son stiga ner hit, dö på ett kors för att vi skulle ha evigt liv. Vi prisar dig för det. Vi tackar dig för att det är nåden. Nåden som lyfter bördor från våra axlar. Och idag har vi stannat till inför ditt medlidande med människor. Och vi skulle vilja be, Herre, om så mycket av ditt hjärta som vi kan ta emot. Lagom mycket, Herre. Så mycket av dina ögon som vi kan klara av. Så att vi kan se som du. Med dina möjligheter. Ge oss mjuka hjärtan. Men också hårda pannor så att vi kan ta oss igenom livets olika strider och svårigheter. Och så ber vi nu att du ska visa oss vem eller vilka du har lagt på våra hjärtan. Jag vill tända ett ljus som ett tecken på den som du känner nu att Gud vill att du ska bära. Vi ber för de människor som det här ljuset representerar. Det var lite svårt att tända det. Ibland kan vi behöva lite tålamod. Ge oss det, Herre. Tack att du kallar oss till olika saker, till olika människor. Men tack att vi får älska människor med kärleken från dig. Vi vill också be, Herre, för våra politiker. I Sveriges riksdag, i Europaparlament, i kommun och landsting. Vi skulle vilja be, Herre, om att vi får leva i ett barmhärtigt land. Ett vänligt land. Hjälp oss att bära dem som har ansvar i våra förböner och inte bara klaga på dem. Tack att det är ett ansvar som du har lagt ner i din församling. Tack att du vill styrka oss och att vi nu snart får på nytt ta emot bröd och vin. Du ger oss styrka och kraft och påminner om att nåden är det som bär oss. Amen.